With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hello.
Du kan säga vad som helst.
Och så vill jag säga.
Ska du säga hej eller något?
Och så där då.
Okej. Hallå och varmt välkomna ska ni vara till Pappapodden, avsnitt nummer 285. Summer edition. Summer of love.
Mm. Den berömda.
Man är trött som vanligt eftersom du har varit ute och sprungit hela natten. Eller?
Ja, men det är ju fruktansvärt. Alltså det, jag har ju kört lite så här varannan sommarsystem. Alltid sen jag blev förälder så har det varit så att man får välja att man tar sin egen tid på morgonen eller sent på kvällen. Mm. För att det som brukar hända, som väl alltid har hänt på sommaren med barnen, är att deras dygnsrytm skjuts fram så de somnar ganska sent. Så att ibland så har jag gjort så här att jag har varit vaken till 3-tiden på natten och kollat på Seinfeld och räknat på Jerry Seinfelds net worth och sånt.
Ja, just det. Och googlat yachts eller jakter.
Exakt. Mm. Exakt. Och sen ibland så har jag istället tagit min egen tid när barnen ligger och sover på morgonen.
Just det.
Och sån sommar har jag nu. Mm. Och då är det jobbigt när jag la dem igår och de somnade 12.
Ja, just det.
Och sen ska jag hinna somna och sen ska jag upp och springa och simma och sådär.
Ja, det blir
och sen podda.
Ett hårt liv.
Det blir tidigt. Ja, det är hårt på somrarna. Ja. Det är det. Men ändå värt det, kan man säga.
Jaha, om du är hemma nu från Grankan.
Ja, jag har bara sovit en natt hemma. Det blev ju lite jobbigt. Rut fick såklart öroninflammation några dagar före hemresan.
Ja.
Hon hade bara problem med det här en förmiddag, men vi fick medicin och läkarhjälp direkt. Och smärtorna i örat upphörde. Och den här läkaren sa att ja, men det kommer, antibiotika kommer ta bra. Men innan ni åker hem samma dag så kan ni komma förbi mig så att jag ser att allt det röda är borta. För det kan vara smärtsamt att åka flyg med öroninflammation.
Ja,
eftersom Rut då inte hade haft ont på 4 dagar så var vi säkra på att vi skulle åka hem. Men då 3-4 timmar före flygets för att flyget skulle gå så sa den här läkaren att tyvärr, ni får inte flyga.
Nej.
Ni får stanna här. Ni får stanna här typ 3 dagar.
Okay.
Så blir det en massa administrativt jox. När det var löst så kände man så här, fan vad skönt att få stanna på det här härliga stället 3 dagar till.
Ja.
Men sen sa försäkringsbolaget att ni kan ju träffa en specialist på öron.
Mm.
Det gjorde vi då på kvällen och specialisten sa att det går jättebra att flyga med det här. Det är inga problem. Det är inte mer mediciner bara.
Okay.
Så då fick vi åka hem redan dagen efter. Men då fick vi flyga via Lissabon och stanna i Lissabon 8 timmar. Starta från Lissabon klockan 12 på natten. Och det är ju en 4 timmars flygning. Så att det blev en natt utan sömn. Och jag skulle till Båstad. Först var jag ju rädd att missa det. Men nu skulle jag hinna. Men då hann jag bara hem och packa. Och vara hemma en timme. Dricka en kopp kaffe. Jag hade ju saknat svenskt bryggkaffe.
Ja.
Packa en väska och sen åka till en annan flygning.
Och då fanns det inte svenskt kaffe på hotellet?
Nej, katastrof. Ja. Eller? Ja. Men sen så fick jag åka då till Bromma flygplats och sen till Båstad där jag sov en natt. Och nu har jag sovit en natt hemma.
Ja, ja men det är ju hektiskt. Life is hectic.
Ja, men det har inte varit fullt så här hektiskt hela sommaren. Jag har ju fått ta det lite lugnt ibland också.
Ja.
Vi hade en eftermiddag när vi åkte till, den här stranden känner du till, vi nämnde den så sent som förra veckan. Stranden där du brukar promenera i armkrok med Kiki Danielsson.
Exakt.
Nämligen Maspalomas.
Den heter väl det? Alltså Maspalomas betyder väl the famous beach where Nissa used to walk with Kiki Danielsson.
Mm, exakt. Nej, den har döpts om till the famous beach where Nissa used to walk hand in hand with Kiki Danielsson.
Okay.
The famous Swedish singer.
Okej. Okay.
Den heter den nu, men jag använder det gamla namnet, ja. Så jag vill liksom inte ge dig det.
Nej.
Så jag använder Maspalomas, och det betyder ju fler duvor.
Mm.
Mina barn var väldigt oroliga först om vi skulle åka dit, när jag fick reda på vad det betyder, eftersom vi hade ganska mycket på duvor på hotellet. Så de tänkte, om det är ännu mer duvor där, så vet du fan om vi vill åka verkligen. Men det är ju en gigantisk strand, alltså sån här milsvid strand. Där vi la en handduk och så lekte vi i vattenbrynet och hoppade i vågorna. Och sen satte vi oss på handduken. Och Rut var sandig. Och vi har inskärpt i våra barn detta att man inte får sätta sina sandiga fötter på en handduk.
Men hur går det tycker ni? För att det gör ju mina barn är helt värdelösa på det.
Gör de?
Ja.
Nej, alltså mina barn är livrädda för att sätta sina sandiga fötter.
Det är alltså där du har lagt allt ditt uppfostringskrut. Du som är väldigt låt gå och snäll som förälder. Men...
Nej, det är faktiskt Sara helt som är väldigt känslig för sand.
Okej.
Okay. Och hon är fortfarande ledsen för att det har kommit lite sand i hennes solglasögon och sådär. Uh-huh. Hon menar att det är för att jag har så slapp inställning till sand.
För det här är intressant, för att jag har ju tänkt att man ska försöka lära barnen att kanske att inte gå på stranden. Men alla som jag pratar med har varit så här, nej men de är barn, det går inte att hålla det där borta. Det är som att försöka liksom bekämpa en skogsbrand i Hälsingland sommar 2018.
Vad då menar du inte gå på stranden?
Det alltså inte gå på, förlåt, inte gå på handduken. Alltså
ja,
att
ja.
Det liksom är, det är typ exempel på en sån här fight man inte ska ta.
Mm-hmm. Nej, men jag tycker att man måste. Jag har ju faktiskt med Sara där att så här är det, man får inse, man kan inte slippa sand helt på en sandstrand. Alltså man kommer få lite sand i väskan och sådär. Det får man ju räkna med. Men det ska ju sitta inbyggt i barnen att sandiga fötter får man ha, men de får man inte ha på handduken. Så då har man dem utanför handduken och ligger då inte helt på handduken.
Ja,
det är viktigt. Och Rut, när hon kommer upp, kände att nu är det lite för sandiga fötter.
Men jag måste bara fråga, hur tror du Sara hade reagerat på följande som hände oss nu är jag på stranden på Gotland för någon vecka sedan. Då kom det en flicka gående i 10-årsåldern och bara ställde sig lite vid oss och sen så tittade hon lite på oss och sen så bara gick hon över våran filt och handdukar med sina sandiga fötter. För det var en genast. Men till hennes försvar kanske man ska säga att sen visade sig att hon var gravt autistisk. För sen kom hon fram och...
Jaha.
Men tror du att Sara hade accepterat det ändå?
Vad sa du? Sen gick hon fram och vadå?
Nej, men,
och bad om ursäkt och sa, förlåt, jag är grovt autistisk.
Ibland kan man ju få känslan, det här är ju, vi pratar om det sen efteråt, jag och Manne faktiskt, om hur man märker att en människa är autistisk. För att det är ju ofta så här, om de är alltså, talbara så att säga, för det var ju den här flickan, alltså hon kunde ju prata. Men det är ändå någonting som gör att man märker att hon är inte riktigt som vi andra. Förstår du vad jag menar? Men det är väldigt svårt att exakt ta på vad det är. För att hon var ändå, hon kom ju fram och frågade om något av barnen ville leka. Och hon, förstår jag vad jag menar, alltså hon gjorde saker som på pappret verkade ganska normalt, men man märkte direkt att den här flickan har en autistisk diagnos liksom.
Alltså jag vet inte så mycket om det, som jag funderade själv på det här om dagen i middagsrestaurangen där vi satt, att det var precis bordet bredvid, så var det en tjej, kanske också i 10-årsåldern, som tittade väldigt ogenerat på mig och på oss.
Ja.
Alltså hon tittade så mycket som man kan vilja titta på någon, men den sociala fernissan som man har hindrar en från att titta så mycket som man skulle vilja på någon.
Ja.
Hon tittade så mycket som man kanske känner för att göra ibland, men som man inte gör.
Ja.
Och var typ 10. Och då känner jag, har ingen aning om vilken diagnos det kan röra sig om, men då känner man att alltså bara där, hon såg ju helt vanlig ut, men bara det att hon tittade för länge avslöjar ju någonting.
Och barn har ju en känsla för det där ganska snabbt. Alltså anomalier, någonting som sticker ut. De är väldigt snabba på att ifrågasätta och undra. Alltså när någonting som är utöver det vanliga inträffar alltså socialt med andra människor. Det måste ju vara något gammalt flockbeteende. Att här är någonting som är märkligt. Stöt ut eller släpp in eller gör någonting med det här. märkliga. Men det var inte det vi pratade om. Vi pratade om Rut på stranden.
Just det. Mm. Ja, nej, men båda mina barn är rädda för att komma med sand.
Just det.
Och Rut skulle gå ner till vattenbrynet och skölja av sig sanden, sånt till mig. Mm. Och vi satt väl 50 meter upp ungefär. Och medan hon gick ner till strand, till vattenbrynet, så kollade jag mobilen. Och jag skulle ringa något jobbsamtal. Jag behövde kolla upp numret. Söka på hitta.se bara. Mm. Och sen så tittade jag väl på det i, jag vet inte, kanske 40 sekunder, en minut. Och sen tittade jag upp. Och så såg jag inte Rut. Och det har ju hänt supermånga gånger under resan. Alltså när man tittar bort en liten stund, kanske i poolområdet, och så ser jag inte barnen. Och det är liksom som att paniken kommer omedelbart.
Ja.
Typ som att döden tar stryptag på en med sina iskalla beniga fingrar.
Ja.
Det är liksom, det är från 0 till 100 på en gång. Man börjar hyperventilera. Men sen så brukar det ju vara liksom efter en halv sekund så ser man ju sitt barn, ja, någonstans. Man hinner få den där paniken, men det är en väldigt kort stund. Men här, i det här fallet, så tittade jag och tittade och tittade, men jag såg inte det ut någonstans. Hon var helt enkelt borta.
Var Sara där någonstans med dig då?
Nej, vi som var, det var ju min familj, och sen var det Hugo Rosas och hans fru, snart fru Paula Uribe, ja, som ju du vet vilka det är.
Ja.
Och deras barn Leonor och Molly.
Ja.
Och Hugo hade gått iväg för han skulle duscha av Leonor. Han vill också ta spjärn mot sanden. Och Sara hade gått iväg för att köpa strandleksaker. Ja. Så de som var kvar var ju Rut som var borta. Och sen Iris och jag. Och Paula och hennes dotter Molly.
Mm.
Och snabbt så liksom skrek jag mot handduken. Så här, är det någon som vet ni var Rut är? Och Paula och Iris, de hade ingen aning. Och Iris började omedelbart, så fort hon såg att jag inte hade koll på vad Rut var, att jag inte hade kontroll över situationen, att Rut var borta, alltså väldigt snabbt, efter, jag vet inte, 30 sekunder. Så, fast hon såg min desperation i ögonen, så började Iris började gråta som om man hade slitit ut hjärtat ur kroppen på henne.
Hon...
Så började hon skrika.
Ja, okej. Okay. Mm.
Alltså, panik precis som jag, men hon skrek på ett sätt som man liksom inte har hört ett barn skrika förut. Alltså skriket som om man förlorat sin älskade syster.
Och hur hanterar du det då? För att jag tänker mig att prio här måste vara att hitta Rut framför att trösta Iris. Eller hur hanterade du det?
Ja, nej, jag kunde inte trösta Iris, utan Iris stod med Paolo och Molly och jag gick omkring. Alltså jag blev så extremt dålig i krissituationen. Jag hade väl någon vag tanke om att så här, att det som är bra är att Rut är ju vattenrädd, så hon skulle inte gå ut i vattnet och bada. Vilket är bra. Å andra sidan, om man går ut, det räcker att man går ut knä högt och sen typ så här ramlar någon kull. Och sen är det ju ett, sugs man ju ut liksom.
Mm.
Så att jag tänkte att hon borde inte vara i vattnet, men jag tänkte att jag måste avsöka vattnet först. Så gick vi och tittade i vattnet. Och sen så bara gick jag hattigt fram och tillbaka. Och sen var det Paula. Och sen så hade jag en förhoppning om att Rut skulle ha sett Sara på avstånd och sprungit efter.
Mm.
Så jag ringde Sara och då grusades den förhoppningen. Och Sara sa att men vet du inte var Rut är? Så jag, nej, jag vet inte. Och sa, men du skämtar nu. Så jag, nej, jag skämtar inte. Man kan du sluta skämta? Men jag skämtar inte. Nu får du sluta skämta. Alltså det tog liksom 10 gånger. Hon kunde inte acceptera att jag inte visste var Rut var.
Nej.
Såklart. Och så hade jag också en liten förhoppning om att hon skulle ha gjort samma sak med Hugo och Leonor.
Ja.
Men Hugo hade lämnat sin telefon, så jag kunde inte kolla. Och sen så när jag hade kollat vattnet, så gick fram och tillbaka, så visste jag inte så här, hur fan gör man för att hitta ett barn på typ världens största strand.
Nej, fy fan.
Och då var det Paula som var lite klarare, som fick säga till mig att du får säga till de här badvakterna. Att du, det är liksom nummer ett. Säg till badvakterna att du har förlorat ditt barn. Och då fick jag ta med Iris. För att Iris och Rut hade exakt likadana baddräkter på sig. Och då fick jag säga så här, Iris, försök inte gråta så mycket nu. För de kommer inte förstå vad det handlar om. Om du gråter så kommer de tro att det har hänt någonting med dig.
Att det är du som är borta.
Ja, precis, på något vis. Jag vet inte. Och så fick jag visa då. Och sen så sa Paula när jag hade gjort det, att nu får du säga till så många människor du kan att du har förlorat ditt barn. Så att du måste sprida ordet. Och det gjorde jag.
Och sa folk? Och sen, hur tog folk emot det?
De blev kampberedda. De satte igång. De var som såna här missing people-personer. Det som spännande var att det var bara... Det kanske bara tillfällighet. Men det var bara kvinnor som satte igång och letade. Det var ingen man hur det.
Men du pratade med män också?
Jag pratade väl med folk som stod i närheten. Jag pratade inte med så många. Det var kanske, jag fick igång en sökstyrka på 10 personer. Typ 2 badvakter och sen 10 kvinnor.
Men vad gjorde de här männen? Som, de skrattade avfärande och fortsatte.
Nej, men det var ju att... När jag pratade med liksom ett gäng, ja, så var det ju en man och en kvinna, ja, och kanske något barn. Och då var det alltid kvinnan som gick.
Hon var mer handfast och liksom tog tag i,
ja, exakt. Ja, jag förstår. Medan mannen satt kvar. Men också att det tog hårdare på kvinnorna på något vis, ja, än männen. Och sen så började jag fundera på om Rut kanske var kidnappad.
Madeleine tänkte jag direkt på.
Ja, precis. Och sen också så tänkte jag på filmen Lion. Har du sett den?
Nej.
Det är en verklig historia. Jag såg den nyligen på planet till Thailand. Det var en pojke som växte upp i Indien. Fattigt, men kärleksfullt. För ungefär 30 år sedan eller någonting. Hans mamma jobbade på ett stenbrott med att bära stenar. Och tillsammans med sin storebror så gjorde han olika hyss för att få lite mjölkpengar och så här. Typ snodde lite kol från godsvagnar och utförde enklare uppdrag och sådär. Och någon natt skulle storebrorsan iväg och jobba. Lillebrorsan som var 5 år tjatade om att följa med. Storebrorsan sa så här, men du, jag föll till föga till slut. Lät lillebrorsan följa med. De åkte något tåg in till den här orten där arbetet skulle utföras på natten. Lillebrorsan somnade på tåget och ville sedan inte vakna framme på stationen. Storebrorsan sa, jag måste göra jobbet. Du får sitta kvar på tågperrongen och vänta på mig och sova färdigt. Men gå ingenstans, för här får du sitta tills jag kommer tillbaka, efter utfört uppdrag. När den här lillebror i 5-årsåldern då vaknar, så hittar han inte sin brorsa, minns inte vad som har bestämts. Går in på ett godståg som står inne på station, som stängs och åker iväg.
Nej.
På en tågresa som var i 4 dagar.
Nej, fan.
När han går av så har han ju åkt flera 100 mil till en ort där de pratar ett annat språk.
Det här var baserat på en sann historia alltså?
Ja, det här har hänt alltså. Han kan inte göra sig förstådd där, för de pratar ett annat språk på den här orten. Och han blir då 5 år gammal hemlös och bor så här under någon bro vid tågstationen i några månader tills han lyckas hamna på barnhem och blir bortadopterad till Australien. Och sen han börjar på universitetet 20 år senare typ, så träffar han massa folk från Indien och börjar tänka på sin uppväxt och börjar försöka få reda på var han kommer ifrån. Problemet är att den orten som han minns att han kommer ifrån, den finns inte.
Mm.
Till slut så lyckas han hitta den, och det visar sig att den heter ju någonting helt annat. Och han själv heter inte vad han har trott heller, utan han har uttalat sitt namn på ett barnsligt liksom sätt.
Mm.
Men egentligen så heter han något helt annat som låter liknande. Ja. Det var ju
men
på mitt med
då, men då träffar han sin brorsa och alltihop.
Alltså nu blir det tok-spoiler, ska jag verkligen?
Ja, för mig
är det svara på den frågan.
Ja, men ni får väl pausa den eller spola lite, ni som är intresserade. Jag vill höra. Jag kommer aldrig
spola
se
fram 30 sekunder om ni inte vill veta upplösningen i filmen Lion. Han lyckas ju, alltså du förstår, han tittar ju igenom hela liksom Google Earth innan han till slut hittar den här orten, tar sig dit, träffar sin mamma och lilla syster. Brorsan är död.
Nej.
De har ju letat efter honom varje dag liksom, sen det här hände.
Ah, gud vad hemskt. Okej. Okay. Men
fruktansvärd film. Det börjar på något vis med mig, så funderar jag på så här, men det känner jag väl ändå instinktivt. Alltså ingenting av det här tänker, utan det är med att jag känner de här sakerna, att
såklart.
Hon kommer liksom inte bli hemlös och driva omkring i Maspalomas, men däremot kidnappad kan hon absolut bli. Och att hon är totalt utelämnad, för att vi ska kunna hitta varandra, så måste ju hon, om inte jag hittar henne själv, så måste hon få hjälp, och då måste hon ta emot hjälp. Ja. Om hon är beredd att ta emot hjälp, då är hon också beredd att
bli
ta
kidnappad.
Emot kidnappar liksom, ja. Eller bli kidnappad, ja. Precis. Efter en liten stund så hör jag ett gråt, och så ser jag att det är en av de här sökkvinnorna kommer gående hand i hand med Rut, som blir uppburen i min famn. Och jag kramar Rut hårt, och samtidigt så kramar jag om den här kvinnan som har hittat Rut. Och sen så kramas jag och Sara som har kommit tillbaka. Och Rut och Iris också. Och gråter allihopa. Och sen skäller Sara ut mig fruktansvärt. Och sen så bara kramas vi resten av dagen.
Men
jag vet inte vad är, länge hon var borta ens. Hon kan vara borta allting mellan 5 och 20 minuter. Men jag skulle tro att hon var borta typ 10 minuter i kvart.
Och vad var? Hon hade bara kommit iväg lite.
Ja, hon gick lite åt höger.
Ja.
Liksom. Och sen tittade hon upp och sen så såg hon inte vad vi såg hon inte oss. Så då fortsatte hon att gå för att leta och då gick hon åt fel håll. Hon höll sig ganska lugn, ganska länge, beskrev hon, tills hon insåg att nu det är ju helt kört. Vilket ju också var bra, för att om hon inte hade gått och gråtit så hade hon inte fått
hjälp. Nej.
Nej.
Gud vad hemskt. Men du måste, jag
tänker, hände mycket i mig där.
Men alltså, jag tänker, du måste ha haft dåligt samvete, eller?
Ja, enormt. Alltså det var ju det var ju så, alltså också att jag hade tittat liksom på telefonen, gjorde det ju
ja,
ännu värre.
För det, alltså, för det kommer jag ihåg, du var ju frånvarande där, eller var inte du med? Nej, jag var ju på någon kurs, livräddningskurs för några år sedan. Och då var det ju just det där med, alltså att, det var väl inte just telefonen, men det var väl böcker och allting. Just det där med att det är liksom 10 sekunder bortom blicken, liksom räcker ju. Det tar ju bara en sekund innan det går åt helvete. Men nu tänker man ju, det tänker jag ju rör lite mindre barn. Alltså typ Joel kanske, upp till Joel 4 kanske. Men Rut är ju ganska stor och är ju rätt försiktig av sig.
Så att det... Ja, precis. Alltså, jag tror anledningen till att jag kunde göra det här är ju... alltså om Rut hade varit en sån här som kastar sig ut i vattnet så hade det nog varit ännu mer i ryggmärgen att jag skulle kolla på henne hela tiden. Men hon är så pass försiktig med vatten så att jag vet att, det har ju liksom inte varit någon fara att hon ska sätta igång och bada eller någonting. Och sen så är det väl så här att det har blivit de här storbarnsfördelarna att på våra vanliga badplatser, typ Mälarhusbadet som ändå är hyfsat stort, så ligger ju liksom så här Sara och jag, någon kanske ligger och läser och någon ligger typ och sover.
Ja.
Och sen så får barnen klara sig själva. Så att jag måste väl kanske inse att det är olika i olika sammanhang.
Ja, just stränder. Det. För att en sån här strand också, en myllrande milsvid, och sen så du sa 50 meter upp, alltså gud. Ja, nej, för fan vilken panik.
Usch. Ja, vidrigt.
Det är också jobbigt när det inte finns någon Rut Forsberg saknar sin pappa.
Exakt.
Vi står vid receptionen och väntar. Det finns inte riktigt en sån funktion på en strand på samma sätt.
Men det var en som heter Pamela Bellafesta. Du känner henne kanske, hon är stylist precis som din fru.
Nej, jag känner inte henne, men jag vet vem det är.
Hon skrev på min Instagram, för jag skrev om det här att Rut hade försvunnit, att i, var det Argentina tror jag. Så det händer ju ofta att barn kommer bort på stranden så här och man skulle behöva högtalarsystemet. Men där gör de så att när ett barn kommer bort så sätter man det barnet på axlarna. Den som hittar barnet sätter barnet på axlarna.
Uh-huh.
Och när folk, när den här personen går förbi dem med ett barn på axlarna, så börjar alla runt omkring på stranden klappa händerna jättehögt.
Okay.
Så att den som har tappat bort ett barn hör, oh, där borta klappar det, så där är mitt barn.
Ja, ja. Och
bara går dit och hämtar det.
Men det betyder ju också att man kan inte, alltså typ som Joel älskar ju att sitta på mina axlar.
Nej, jag tänkte också på
jag
det.
Jag kan inte bara sätta upp honom på axlarna och sen gå en promenad. Då kommer det liksom folk börja klappa.
Nej, jag vet inte. Jag måste ställa en del följdfrågor till henne. För att dels så kräver det ju då att någon fattar att det här barnet är borttappat. Och det går väl, för att oftast så, i Ruts fall så var det som i Lion att det fanns en språkförbistring. Ja. Men de flesta då kanske på argentinska stranden, då kan barnet säga mamma, pappa. Ja. Och sen fattar alla.
Ja, just det.
Det är samma språk. Så mamma, pappa! Det är lite annorlunda på svenska. Det är mamma, pappa.
Ja.
Så det är svårt då. Ska jag vara. Men det är det här med, är det förbjudet då att ha barn på axlarna? Det var jobbigt också om man kommer dit som turist och inte känner till det, så man går med ut på axlarna, alla börjar applådera jättemycket.
Ja, men det var det jag tänkte, alltså det skulle verkligen kunna hända mig om jag var där.
Jag ska reda ut det här.
Gör det.
Så vi kan få det här systemet i Sverige.
Men gud vad skönt att hon återfanns.
Verkligen skönt. Ja. Det var jätteskönt. Ja. Det har du helt rätt i.
Men det tog inte ifrån tårna där när jag...
Ja. Men det var lite jobbigt när hon kom tillbaka, för det var ju skönt med den här egen tiden. Jag vet inte exakt hur lång den var, mellan 5 och 20 minuter egen tid. Det är ändå jävligt skönt liksom. Ja. Men det var ju slut med det.
Ja, ja, det är tungt. Jag har ju varit, jag är också nyss hemkommen ju. Jag har sovit en natt hemma.
Precis som jag.
Ja, vi färdades ju genom Sverige igår. För vi kom ju hem från Danmark. Och det var ju en otroligt fascinerande grej var att jag har levt lite i nyhetstorka för att jag har haft lite skakigt internet och sådär, och för att jag vet inte, tydligt skönt också. Men ja. Helt plötsligt så, när vi kör på vägen, så passerar vi någonting som jag tror, först tänker jag så här: vad är det här för konstiga brandbilar? Eller vad är det här för konstiga? Jo, vad är det här för konstiga brandbilar? Så tänkte jag så här: det måste vara någon sån här power meet event för typ gamla brandbilar, eller inte gamla, eller annorlunda brandbilar. De såg inte gamla ut heller, de såg bara annorlunda ut. Jag förstod ingenting.
Men så... Bra power meet. Ja, nu kör vi power meet här 23 juli. Då är det konstiga brandbilar som är temat här. Och sen, vilken kung de här som du stötte på, som har samlat ihop 40 stycken likadana, ja. Jättekonstiga.
Ja.
Andra kanske kommer med en eller två konstiga, men här är det någon som har 40.
Ja, men det tog aldrig slut när jag bara körde om dem. Och sen så, men sen klickade det till i huvudet, för att jag har ju följt från Danmark, så har jag ju följt att som Jojo uttrycker det, Sverige brinner. Det brinner i Sverige, säger han. Och att det nu har kommit hjälp från utlandet. Och att det här alltså då, förstod jag, att det här måste ju vara de polska brandbilarna som jag läst om i någon blänkare på DN-sajt. Och det styrktes också av att de hade polska registreringsskyltar. Det var ju otroligt häftigt. Och då var det, hela resan blev ju ganska mäktig på så sätt att, för vi körde om de här och sen så stannade vi någonstans och käkade. Och då låg vi efter dem igen. Vi låg väl kanske inte, vet jag, 10 minuter efter dem kanske. Det skulle jag gissa på uppskattningsvis. Vilket innebar att alla broar och sånt som vi passerade var fyllda med folk och polska flaggor och folk som stod och vinkade och så här, vilket ju förgyllde resan lite. Det är ju ganska,
just det.
Annars är det ganska tråkigt att åka bil så här långt ju. Men här var det ju helt plötsligt
de skulle till Jämtland.
Det går väl att jämföra med brandbilarna skulle lite, ja. Men det här går ju att jämföra, tänker jag, med när du är ute och springer maraton, att det var jätteskillnad på Stockholm maraton med folk som håller på och ropar och hurrar, och inte nödvändigtvis kanske just på dig, men i största bara, att man blir upplyft av själva känslan av att folk hejar och hurrar.
Verkligen.
Det var lite samma här då, att jag blev liksom, de ser mig, jag finns.
Och... Du tänkte att alla som stod och vinkade med vimplar var glada för att du kom.
Ja, det som talade emot det var ju de här polska flaggorna.
Ja.
Men jag tänkte att de kanske...
Men det kan ju vara, det är inte så himla konstigt i och för sig, eftersom anledningen till att de är så glada att du kommer, det är för att du är ena halvan i pappapodden. Och andra halvan i pappapodden har ju barn som är kvartspolacker. Och svärmor som är polack. Så det är inte superkonstigt.
Nej, det är inte jättekonstigt. Så det var ju härligt. Och alltså, vi kom ju efter en vecka i Danmark. Där vi ju också är otroligt häftigt. Alltså med de danska stränderna. Apropå stränder, om man pratar om det. För man tänker ju, när man är på Gotland, då tänker man ju att... Ja, men sandstränder, det är väl inte så jävla konstigt. Det ser man ju, det har man ju i par tio minuter. Alltså det dyker ju upp en bara efter nästa krök. Men i Danmark, så, alltså på västra Jylland blir det ju här. De jävla stränderna är ju i paritet med de där som du beskriver på Kanarieöarna. Alltså 2 mil lång och lätt på sina... Alltså, dryga 50 meter, jag skulle säga mer bred på sina ställen. Den är så stor så att den behandlas ju otroligt styvmoderligt, eller liksom självklart. Det finns ingenting romantiskt med den där stranden från liksom lokalbefolkningen, utan man kör
de bajsar på den och...
Nej, men de kör ju ner med bilarna på stranden. Vilket ju är ganska unikt, skulle jag säga. Att man liksom tar bilen och bara ställer den. Och stranden är så stor så att man störs inte riktigt av att det är liksom bilar, för det är så långt mellan bilarna i alla fall. Så att de liksom, man går ner, sladdar med sin bil, och sen så dukar man upp lite i bredvid bilen så att man har någon mysig lä och sådär. Jävligt speciellt.
Och sanddynerna som man kan hoppa i.
Ja, de är ju otroliga. Alltså det är ju otroligt. Och att sanddynerna flyttar sig också. Vi besökte ju en fyr som ligger där på på Löcken, alltså på den här västra kusten helt enkelt. Där det är den byggdes, nu har jag inte koll på alla årtal, men så att den byggdes då skiftet 1800-1900 någon gång där. Och med tillhörande liksom huskomplex runt omkring och allt det här, och låg väl några 100 meter från stranden. Och nu har jag alltså sanddynerna flyttat sig så att fyren var tvungen att ta sig ur bruk för att det bildades en sanddyn framför dig som gjorde att den inte, framför den som gjorde att den inte syntes från havet. Nu har den sanddynen flyttat sig till sidan av huset, men då istället kustlinjen flyttat sig så att inom 2-3 år så kommer den här fyren att störta ner i havet för att de här sanddynen att de liksom fluktuerar fram och tillbaka, vilket gör att då att nu har strandlinjen kommit så högt upp så att den här fyren är liksom är snart ett minneblott. Och det är så häftigt med sådana, för att både Martin och Digge som jag reste med, de hade varit här i den här fyren på början av 90-talet, och då var den ett museum med liksom byggnader runt omkring och det var en väg som gick till den, och nu ligger den liksom helt utslängd bara i en öken övertäckt av lite snö och sand och man känner hur tiden går på något vis. När saker som liksom var funktionella och fungerande i ens barndom inte längre funkar. Det finns också en kyrkogård en bit bort från den här där man har monterat ner hela kyrkan brick by brick för inte så många år sedan och bygga upp den någon mil bort i samhället eller några kilometer bort. Och den kommer också, alltså inom bara 2-3 år kommer hela kyrkogården, för nu är ju kyrkogården är kvar med gravstenar och allting, kommer också sakta störta ner i havet. Vilket ju såklart gjorde att alla barn frågade vad som kommer hända med alla skelett. Om de också kommer liksom rasa ut skelett ur de här gravarna ute i havet. Och där blev jag svaret skyldig, för det har ingen aning om.
Men det blir ju en bra boomerang på Insta Stories när de rasar ner med.
Ja, man får sätta upp någon kamera där. Så man får filma. Man får ha någon sån rörelsedetektor på den som gör att den filmar hela tiden. Men det är ju, vi bodde ju i ett otroligt härligt hus också. Det var inte sparat på krutet. Bland annat hade det huset.
Men hur funkar det? Körde ni Airbnb som moderna människor sist göra?
Nej, men det var väl något liknande. Jag vet inte riktigt. Det här, Nova Sol heter det. Det är alltså de är en förmedlare som hyr ut privatägda fastigheter. Så det är väl typ lite på samma sätt, bara att man slipper göra själva Airbnb-jobbet. Att de tar den grejen, antar jag.
För att så det var någon familj, stackars familj, som har fått sitt hem förstört nu av er?
Ja, jag vet inte om de ser det som, jag tror inte att Nova Sol går in och liksom med våld tvingar folk att hyra.
Så tvångsförflyttning?
Nej, så tror jag inte. Jag tror att man anmäler sitt intresse för att man vill tjäna en extra slant, antar jag. Att det finns
som
någon.
Vattenfall gjorde när de skulle bryta stenkol i Tyskland, så flyttar de på sorberna.
Ja, folk. Ja, men lite så.
Eller typ samma.
Ja, eller som ursprungsbefolkningen i USA eller våra samer eller någonting.
Det, är väl det finns sån. Ju många, men ta Nova Sol fullt ansvar, att det är de som förklarar. Förlåt, det kom några svenskar och trashade det här istället, men
alltså till gästerna.
Skyll er själva, era jävlar.
Mm,
ja, precis. Till de som bodde.
Nej, men det är ett väldigt enkelt system. Att man bara går in på en sida, sen ser det ut ganska mycket som Airbnb, att det är hus och sen så med bilder och sådana. Och det här huset var, det var vissa grejer som inte stod som var otroligt häftigt. Bland annat hade det, och det här är någonting som jag vill skaffa hem, jag vet inte riktigt hur jag ska göra för att skaffa det, men det hade en kaffemaskin. Alltså en espressobryggare, men det är som du vet espressobryggare som är på finare arbetsplatser. Alltså att man behöver inte hålla på och göra
kapslar.
Nej, inte kapslar, utan det är riktigt kaffe, kaffebönor som mals, men man behöver inte hålla på och mala det själv eller köra in det i en sån här kaffepress och sen dra in det,
du vet,
det är
sån djura.
Ja, nu vet jag inte vad du menar. Men alltså man säljer kaffekoppen och så trycker man på espresso och så börjar det mala bönor. Och sen så kommer det ner och sen så dricker man det. Så det är jättegott. Och det där har jag börjat knarka. Alltså jag tog en espresso hela tiden. För så fort jag känner mig lite så här, ja, så fort jag bara kom innanför dörren så tog jag en espresso. Och sen hade jag också frysen. Och det här är ju någonting som jag...
Alltså, isbitar i dörren?
Ja, jag har ju inte stora drömmar i livet. Men alltså en ismaskin och en sån här espresso-maskin, då skulle mitt liv vara komplett, tror jag. Alltså ismaskin är ju... Det är ju inte bara för att jag groggar ganska mycket, vilket ju på semestern är ju självklart en del i det. Men det handlar ju också om att båda mina barn är ju beroende av kalvan, som de säger. Alltså de ska ha kalvan hela tiden. Och det innebär ju alltså isvatten. Att de ska ha, speciellt vid läggning så ska de ha varsin liksom sportflaska med vatten fyllt av isbitar. Och det här skulle underlättas nog enormt om jag hade en sån här ismaskin hemma.
Så är det kalven på?
Ja, jag vet inte varför det började. Det är mannen som säger kalvan. Jag kommer inte ihåg, för det måste jag börja. Vi var ju i Danmark, vi har ju varit där 2 år i rad, 3 år i rad till och med. Så jag undrar om det kommer från Danmark, att det är kalvan. Eller, ja, jag vet fan var det kommer ifrån. Men så att det här är ju någonting som jag måste införskaffa hem.
Men,
jag
kom... men du vet, alla hade ju det förut.
Ja.
Det är alltså, ovärt att skaffa en frys i en hyresrätt. Eftersom man får ju en frys gratis. Ja. Fast den kommer du att betala själv.
Nej, men, jag kom...
Nej, men alltså, i min uppväxt i början av 90-talet. Då var ju det en grej som alla hade. De hade liksom en bakmaskin. Alltså det var, man levde ju framtiden då på ett annat sätt än nu. Ja. Man hade bakmaskin, man hade popcornmaskin. Och man hade garanterat, om man var lite besutten, så hade man ismaskin i dörren på frysen. Ja. Problemet var att folk kanske inte drack Kalvand hela tiden, utan mer sällan. Så att det var en väldigt speciell stillastående gammal unken vattensmak i de här isbitarna. För att det var väl den vattentanken, jag vet inte hur det funkar, hade väl, vattnet hade stått väldigt länge. Så jag minns den här lite metalliska smaken av gammalt vatten. Som de här,
det låter skitäckligt, men det här är ju kopplade till vattenledningarna. Så här fylls det ju på med färskt vatten när det liksom... Men å andra sidan, isen kan ju vara gammal. Alltså för den fryser ju på isbiten. Sen så gör den ju lager.
Ja, det är isbitarna som är gamla, ja. Ja, just det. Så kan det vara.
Jag vet inte hur det där funkar riktigt. Men jag har ju ingen uppväxt där jag... Jag minns att jag hade en kompis som hade fönsterhissar i bilen. Det tyckte jag var coolt. Och alltså, kommer jag ihåg att jag hade en kompis som jag gick hem till ibland efter skolan i mellanstadiet. Och han hade en sån här, vad heter det, soda streamer med sån här läsktillsatser. Och,
ja, det var också en grej som folk hade.
Och massa VHS-filmer i... Alltså de var alla i bruna, men de såg liksom lite marmorerade ut. Lite så här tjocka, ordentliga förpackningar som den här VHS-kassetten låg i. Tydligt märkta med typ vad det nu var för film. Och sen så hade de också såna här piroger i frysen som man kunde mikra. Det var sånt som inte fanns hemma hos mig. Ismaskin hade jag aldrig sett. Däremot så har jag nu börjat googla, för att det känns lite märkligt att byta ut våran pyttelilla frys. För då måste vi typ bygga om köket om vi ska få plats med någonting som...
Ja, ni har en halv frys.
Ja, exakt. Ja.
Då får ni kolla om det finns halva frysar med ismaskin.
Jag tror inte att det är så effektivt, för att då är typ halva den frysen skulle då vara. Då skulle man få liksom yta motsvarande sån här frysfack i en kyl för förvaring, och resten skulle vara själva is... maskiner, tror jag. Men däremot så finns det ju att köpa alltså ismaskiner som man som
ja,
står...
Ja, det såg jag i mitt flöde, en tjej som köpte den dagen bara.
Är det sant?
10 minuter tog det att få isbitar.
Alltså på en gång? Alltså om man bara har... Om man trycker på knappen så tar det 10 minuter att få en isbit?
Ja, precis.
Men det verkar inte...
Nej. Alltså från att du sätter in den i väggen och trycker på power.
Jaha. Ja, det låter mer rimligt. Jag trodde att det var så här, ja. Man trycker på knappen, man är skitsugen på en GT och så får man stå och vänta i 10 minuter för att den ska typ...
Nej, men sån ska jag ha. Den var väldigt kompakt också. Jag ska skicka dig uppgifterna. Dock vet jag inte exakt hur det är intressant, alltså om det håller för 5 minuter i podden.
Att vi pratar om de här ismaskinerna.
Ja, precis, så att jag börjar liksom googla den och sådär.
Nej, det tänker jag, det kan vi ta vid senare tillfälle. Hur som helst, i alla fall, otroligt, många skulle säga att huset kanske var fint för att det var alltså spatiöst, många alltså ytor, allt sånt där, men jag koncentrerar mig på det här, den här kaffemaskinen och ismaskinen. Sen såklart fanns det ju bastu också, vilket ju är, men det
bastu.
Ja, men det går så att säga i min värld ju att det ska finnas en liten bastu.
Ja, men också bra eftersom det var så satans jävla kallt i Danmark.
Ja, alltså om man jämför med
Sverige,
ja,
och med det här. Civiliserade ställen.
Men jag hade ju inte hunnit bli bortskämd av det här vädret som vi har här hemma. Så att för mig så var det ju inte, det kändes ju inte som att det var så kallt. Det kändes mer som att det var vanlig sommar. Så att det var ju inte så konstigt. Däremot när man kommer hem nu, det var ju alltså den tryckande hettan som mötte mig när jag gick ur bilen här på våran gård i Farsta. Det var ju som att Alltså, klockan var, det var ju närmare midnatt, eller var en 10:30 eller någonting när vi landade. Och det, hela gården var full av barn också, som bara spelade fotboll och lekte klockan 10:30 på kvällen. Det var som att det var så här, vad är det som händer här? Är vi ens i Sverige? Det är så varmt och så mycket barn ute. Det var härligt. Så nu är jag i alla fall hemma efter en otroligt härlig vecka på, i Danmark. Och nu ska vi vara hemma i 2 dagar, sen så drar vi till Gotland igen på tisdag. Till de lite mer mindre sandstränderna.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Jag har kommit att fundera på ganska mycket, som man funderar på sommaren. Hur gör man så att ens barn minns saker från semestern? Hur skapar man minnen? Det kan ju vara så här, du vet, fotbollsminnen, att man, det kände, jag minns att pappa sa det 94, när man var vaken halva natten då. Och liksom vid 02:30 så gick man ut och tog ett ljummet nattligt dopp efter en triumfartad fotbollsmatch. Då sa min pappa att det här kommer ni minnas för alltid. Ja. Som han, vi var 10 och 7 gamla och han fick rätt också. Saker som han inte, det fanns också saker som han kanske inte tänkte att jag skulle minnas. Och det är till exempel min senaste Kanarieöarna-resa för den här som var nu. Ja. Det var Teneriffa 1987 på sportlovet. Så att jag skulle snart fylla 4 år. Ja. Jag var väldigt, väldigt ung. Jag har inte så mycket minnen från den tiden som jag kan datera. Men jag minns ju då, dels minns jag att det första vi gjorde på sportlovet var, innan vi åkte till Kanarieöarna, var att vi var på Vasamuseet. Och att man fick någon folder därifrån. Jag minns också att jag blev väckt mitt i natten, kändes det som. Jag minns att vi såg papegojor.
Vi passar lite där. Jag minns att man fick någon folder därifrån. Det var ganska...
Ja. Ja, men att det var härligt att man fick... att jag fick... Ja, men nej. Alltså, det var ju lyxigt. Det var liksom ett glansigt programblad om, om regalskeppet Vasa, minns jag. Att jag fick ha det på mitt rum, liksom. Mm. Trycksak som ändå kostade 20 spänn eller så, som jag fick.
Just det.
Så det var inte så kanske så konstigt att jag minns det.
Nej. När du lägger...
Någon köpte den där till mig, liksom. Mm.
Ja, det är sant.
Men jag minns då massa saker från resan till Teneriffa. Till exempel minns jag att jag var på att drunkna.
Jaha.
Jag minns att jag hamnade i vattnet och att jag sjönk och att det var så konstigt för att när jag grät så kom det bubblor ur munnen. Och det är inte så jättekonstigt sak att minnas kanske. Nej, så trauman, det minns man ju. På samma sätt som Rutno kommer minnas när hon kom bort i Maspalomas. Sen minns jag att vi åt pistagenötter för första gången. Inte ens pappa hade ätit det förut. Det tyckte det var jättespännande. Vi satt på balkongen åt dem. Jag minns att min syster Annas klasskamrat från AF, hon gick i 4:an då, Andreas hette han. Han var där och på stranden kunde man beställa kyckling och min pappa var så otroligt imponerad av att den här 10-åriga killen kunde äta en halv kyckling och pommes frites utan problem. Och jag märkte liksom hur pappa längtade efter att jag skulle bli så stor så att jag skulle kunna äta en halv kyckling. Det han inte visste var att när jag skulle bli den åldern så rökte jag en cig och drack lite kaffe istället och tyckte att det var töntigt att äta mat. Så att han blev ju gruvligt besviken några år senare. Men då låg allting öppet. Till och med jag tänkte att jag kanske kommer äta en halv kyckling om några år liksom.
Ja.
Så det hade kunnat bli så.
Ja.
Sen minns jag också när vi skulle åka upp till Teide som är vulkanen. De här slingriga vägarna, livsfarliga. Och jag minns att på den här bussen så drack jag för första gången Fanta citron.
Oj.
Och hur otroligt gott jag tyckte det var. Mm. Och det var roligt nu när jag var på Gran Canaria så drack jag jättemycket Fanta citron. För att fira det här minnet liksom.
Ja.
Och sen minns jag också när vi kom upp på Teide att man höll på att frysa ihjäl för att det var nollgradigt där och vi hade liksom shorts och tisha på oss för pappa hade inte riktigt tänkt på att det kunde vara kallt där uppe.
Ja, för det är uppe, det är högt uppe liksom ovanför ja, vad man nu säger, trädgränsen eller motsvarande. Jag vet inte vad man säger på Kanarieöarna.
Ja, det är precis. Det är högt upp och kallt som fan. Mm. Och det är ju rätt sjukt att jag inte ens 4 år gammal minns såna här saker. Och det, tanken svindlar ju. Tänk om någon hade liksom knackat min far på axeln och sagt att den här Fanta citronburken som du har köpt nu, helt casually, ja. Den kommer din son, den här lilla plutten, han kommer minnas det om mer än 31 år. Kommer han minnas den här Fanta citronburken tydligt. Då skulle ju pappa, det hade ju pappa tyckt var helt sjukt.
Ja. Ju. Ja.
Man funderar ju på så här, vad i det man gör den här sommaren, såna här jättekonstiga, kuriösa saker kommer ens barn minnas. Alltså det skulle vara roligt att veta dels vad det är, men också så här, varför man minns vissa saker. Det jag lärt mig nu så här, det är att man har ju tänkt att för att ens barn ska minnas saker och få härliga barndomsminnen så ska man göra liksom storslagna och schemabrytande aktiviteter, som till exempel att bada mitt i natten och sådär. Mm. Och det är i högsta grad giltigt. Men jag tror att det som gäller, anledningen till att jag minns så mycket från min Kanarieöarna-resa 1986, det är ju dels det här att det är schemabrytande, det är någonting som inte brukar göra. Vi åkte inte till Kanarieöarna varje år, utan vi åkte dit en enda gång. Ja. Och det går att datera. Man vet att det var sportlovet 1986. Och då blir det väldigt lätt att sortera in det i en speciell Teneriffa-låda.
Verkligen.
Och lätt att minnas. Om jag hade åkt till Teneriffa ofta så hade jag inte kunnat hålla isär med minnena och vetat om det var från 86 eller från 92 som jag minns de här sakerna. Sen en annan sak som är lite tråkig, men det är att trauman är ju väldigt bra. Det enda av de här minnena som jag hade kunnat minnas om det hade skett i mer vardaglig kontext, det är ju när jag höll på att drunkna och att det kom bubblor i munnen när jag grät under vatten.
Uh-huh.
Det hade ju minns även om det hände liksom på min villagata eller på vårt sommarställe där jag hela tiden. Så det kan vara en smart grej.
Väldigt märkligt om du skulle hålla på att drunkna på din villagata.
Ja, precis. Jo, men man har väl upplösbara polar och så.
Ah, ja, du tänker så.
Det går ju. Mm. Ja, på själva gatan. Så hade det, varit
det kom bubblor i munnen när du grät.
Ja, otroligt minnesvärt. Mm. Ja, men så där kan ju det här med att tappa bort rut vara en smart grej om man vill skapa minnen då.
Ja.
Om man inte bryr sig om det är negativa eller positiva minnen i alla fall.
Jag har ju vissa tydliga minnen. Alltså eftersom vi flyttade från lägenheten i Vasastan 1986 till huset i Vega i Haninge, så ja, vet ju jag att alla mina minnen innan dess, alltså kan jag datera så att de är i alla fall till jag var innan jag var 6 år. Mina lägenhetsminnen därifrån. Och mina Vasastansminnen så att säga. De är ju tidiga. Jag kommer ihåg bland annat en gång att jag... jag tror att minnet spelar med ett spratt. För att jag minns att jag sprang snabbare än en bil på Karlbergsvägen i flera hundra meter.
Ja, hur gammal var du då? Sorry?
Ja, men det måste ju vara innan 6 då. Eftersom vi flyttade där, ja, från 6. Så där tror jag för sig att minnet inte riktigt är helt korrekt. Men jag minns det väldigt tydligt. Det är märkligt.
Ja, jag minns också så här jävla konstiga saker. En grej som jag minns skittydligt är att det var en kille som cyklade på framhjulet fast på en tvåhjuling.
Okej.
Okay. Nerför en backe.
Ja. Det låter också lite otroligt. Men man...
Det minns en annan grej som var jävligt spektakulär. Det var att det var en älg på vår tomt som åt äpplen från äppelträdet.
Men det kan ju stämma. Det kan ju stämma.
Ja, men och att den, jag minns så tydligt hur den slöt läpparna runt äpplet.
Okej. Okay. Ja, men det har man ju sett lite så här hästmular och andra göra. Så jag kan verkligen se det framför mig också. Hur det liksom...
Ja, men exakt. Men, och sen att jag gick ner till mamma och pappa och berättade, det är en älg där ute. Och det är jävla otacksamt att vara då 5 år och springa ner och berätta det. För det sa ju de att nej, men det är ett rådjur då.
Ja.
Fast jag vet ju att det var en älg och det minns jag tydligt.
Ja.
Där har du någonting. Att flytta är ju fruktansvärt smart.
Ja.
Jag hade ju dålig barndom ur minnessynpunkt för att vi flyttade aldrig.
Nej.
Och vi åkte ju nästan aldrig på utlandssemester, utan vi åkte till vårt landställe istället.
Barndomen bara pågick.
Ja, mm, precis. Det som vi gjorde som var bra, det var att mina föräldrar förökade sig.
Just det.
Med jämna mellanrum. Så till exempel kan jag minnas när jag pillade på mina bältros R och var nybliven liksom storebror till Minna, och att jag var 5 år och liksom få ihop allting tidsmässigt.
Bältros R?
Nej, mina bältros sårskorpor var det faktiskt.
Men vadå, du fick bältrosor som barn?
Ja, visste du inte det här?
Nej, det är lite, det är väldigt ovanligt.
Jag hade bältros som femåring. Ja, det är ju extremt ovanligt. Ja. Det har man ju, alltså det är ju, om man har haft
vattkoppor,
och så har man ju det här viruset latent. Ja. Och om man är så jävla skör, så att alltså om man är extremt skör, då kan det här viruset blomma upp igen och då kan man få bältros som då kan bli ett dödligt, dödshotande tillstånd.
Ja.
Men du jag hade då så skört i min försvar, så att det hände för mig när jag var fem.
Ja, okay. Var det något speciellt?
Minns att jag fick bad. Något speciellt med mig?
Nej, eller speciellt som föranledare. Hade du haft någon dubbelsidig lunginflammation och någon kolon?
Nej, nej. Och det var väldigt svårt diagnostiserat just för det var så konstigt med en femåring som hade bältros. Och jag minns att jag fick bada ett lila bad. Man hade i något pulver som skulle hjälpa mot bältrosen. Uh-huh. Och jag minns också att de här mörkvinröda sårskorporna kliade något fruktansvärt.
Mm.
Ja, men det gick bra, men jag har ju konstigt att du inte vet det. Jag har ju fortfarande är kvar på magen från det.
Bra minne. Positivt.
Ja, eller hur?
Kul.
Det är de här bra minnen som fastnar. Mm. Men det var bra med de här förökningarna. Sen var det bra också att jag bytte förskola ungefär hela tiden, vilket gör att jag kan placera saker i tid. Ah,
ja.
Men jag tror om vi ska hitta nu så här en vara lite handfast och göra en skola för våra lyssnare. Hur gör ni så att era barn minns saker i framtiden? Så skulle det väl vara då att göra schemabrytande saker, flytta ofta, byt förskola ofta och res till olika platser hela tiden. Upprepa er aldrig.
Just det.
Och minst de här sakerna som ni har gjort, så att när era barn om 20 år frågar om någon specifik händelse, så ska ni veta att det var liksom sommaren 2018 som vi semestrade i Torekobb.
För någon slags loggbok med andra ord.
Exakt. Mm. Där tror jag vi har det. Det är så man gör.
Ja, tack för den här veckan, Manne.
Ja, tack.
Var kommer du vara om en vecka? Är du på Malen då, eller är du någon annanstans?
Ja, då är jag äntligen på Malen. Mm, det var länge sedan.
Då blir det som en vanligt avsnitt. Jag är på Gotland och du är på Malen. Det känns tryggt.
Vanlig sommaredition.
Ja, det är ingenting man minns.
Nej,
nej,
det är inte. Tack hörni, använd hashtaggen pappapodden och mejla oss gärna på nisseochmanne@gmail.com.
Så är det. Och missa nu inte för guds skull på torsdag andra avsnittet i våran följetong med föräldraskapets... Nej, jag har tappat vad vi har döpt det till, Manne.
Okej, jag har också tappat. Får jag kolla upp det? Apropå minnen.
Ja, föräldraskapets mest...
Föräldraskapets avgörande ögonblick nummer två släpps.
Just det.
På torsdag. Och då är det du som berättar om ett avgörande ögonblick. Vi blixtbelyser de här avgörande ögonblicken.
Ja, så är det.
Och så blir det ungefär 10 minuter. Sommarföljetong.
Missa inte det. Hej, hej.
Hej.
1-800-Flowers.com is more than your birthday, anniversary, or just because gift-giving destination. We put our hearts into everything we do to help you celebrate all life's special occasions with friends and family. From our farmers and bakers, florists and makers, everything from 1-800-Flowers is made with love every step of the way. Because we know that nothing is more important than delivering a smile. To learn more, visit 1-800-Flowers.com/ACAST. That's 1-800-Flowers.com/ACAST.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.